Nu följer del 7 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Men först en liten resumé om vad som hände i förra avsnittet. Örfilarna som pedagogik fortsatte. Till bravaderna hörde räddandet av en hund som resulterade i en klocka i silver som belöning. Roland var den enda i klassen som hade klocka och skapade mimkommunikationsmetoden för att meddela kamraterna vad klockan var slagen. Uppfinning nummer 2. Kodisbällan såg dagens ljus. Konstruktören avslöjades och fick sin bestraffning. Ett resultat var också att Roland blev sängvätare. Till det positiva hör fiollektionerna. Uppläsare är Sven Lionell.
En dag när Fritjof satt i affären kom Kopowski in för att köpa en cigarr. Han var ryss. Han hade flytt från de röda vid oktoberrevolutionen. Han har varit inne och handlat några gånger tidigare, stått och rökt, bläddrat i litteratur och lyssnat på diskussionerna mellan socialisterna. Vad är det för fel på herr Schütts ben? Han talar tyska, men Fritjof kände igen jiddisch-accenten. Jag har ischias. Mitt namn är Kopowski. Jag kommer från Ryssland, har arbetat vid Sarens hälsoinstitut. Jag är ortoped. Trots att jag vet att herr Schütt är socialist ska jag försöka bota er. Fritjof kunde själv förflytta sig det korta avsnittet till mottagningen på Odengatan 90, bara 3 hus från affären. Ringde på dörren, den öppnades och med kryckornas hjälp förflyttade han sig in. Där hängde en man. Om man hade kunnat skulle Fritjof vända och springa därifrån. En tanke rusade genom hjärnan. Han hänger socialister. Han är tokig. Sköterskan som hade öppnat dörren var svenska. Hon sa, kom så ska vi hänga herr Schütt. Fritjof hann se att den hängde levde. Han hade ingen snara om halsen men en sele var placerad under armbågarna. Det var förbunden med ett rep som ledde till en talja i taket. Kopowski syntes inte till. Sköterskan placerade selen på plats. Då kom Kopowski och fattade repet. Och hoppsan, Fritjof åkte upp i luften. Första gången herr Schütt ska han bara hänga. Sen drar vi i benen senare. Efter första hängningen märktes ingen förbättring, men efter några behandlingar började hända saker. Först det ena benet och sen det andra. Efter några behandlingar hängde sig sköterskan vid Fritjof ben. Då hände det. Det hördes ett ljud i ryggen. När Kopowski firade ner Fritjof kunde han stå på benen utan stöd av kryckor. Han gick. När han skulle till behandlingen nästa dag hade han inte kryckorna med sig. Han fick förklarat för sig hur transaktionsmetoden fungerade. Benens och bäckenets tyngd samt till slut även sköterskans gjorde att ländkortorna drogs isär och diskbråcket sögs tillbaka så att trycket mot ischiasnerven upphörde. Några lätta massagebehandlingar och rörelseterapi och Fritjof var frisk. Nu kunde han besöka Strindbergs grav. Han tog 4:an spårvagn till Odenplan, övergång till 3:an som sedan vände vid Haga södra och norra kyrkogården. Sen var det inte långt att gå, tänka sig att gå. Det var snart dags för första majtåget från Norra Bantorget till Ladegårdsgärde. Fritjof gick med Roland på axlarna och sjöng Internationalen som aldrig förr. Revolutionära Sipa sjöng på ryska. Där talade Hjalmar Branting. Farbror Hjalmar, en god vän till Roland. Såna mustascher skulle han skaffa sig. Allt hade varit frid och fröjd om inte broder Bertil, liksom alla andra förstfödda, betraktade lillbrorsan som en konkurrent. Själva starten skedde väl egentligen med syjuntan när han sydde Roland i fingret. Småjävulstyg förekom nästan dagligen. Att resa brorsan var det roligaste han visste. Det var verkligen kul att se när Roland retats till ursinne och kom rusande, för det mesta med något tillhygge. Lätt för Bertil, 4 år äldre, att hoppa åt sidan och sätta dit en snyting. På grund av nästan kontinuerlig bearbetning behövdes inte någon kraftig smäll för att få Rolands näsa att blöda. I medicinlådan fanns bomull och alunpulver. Det blev många turer till medicinlådan. Lätta sättet att få Roland ursinnig var att kalla honom pissoxe. Öknamnet utlöste en psykisk reaktion som gjorde att han utan att veta det kopplades in på Luddes misshandel i skolan. Roland fick sällan stryk av pappa. Han var faktiskt snäll hemma. Däremot var Bertil uppkäftig i ordets vidaste bemärkelse. På samma sätt som Bertil kunde reta Roland till ursinne kunde han bara med några få ord få Fritjof att bli rasande. Då blev det stryk med rottingen. Bertil hämnades oförrätten på Roland som nu hade blivit tillräckligt stor för att slå på. Strindbergs infernokris var mycket kortvarig jämfört med Rolands. Otaliga var de gånger då pappa eller mamma kom hem och han satt i något hörn av rummet eller i köket och blödde näsblod. Åren gick med Rolands pendlande mellan helvetet i skolan och Bertils misshandel i hemmet. Han hade sällan någon anledning att vara glad. Men han hade ett intresse och det var industrierna som fanns i trakten. Det var det tekniska intresset som började vakna och som sen skulle växa med åren. I närheten av Sankt Eriksplan vid Rörstrandsgatan låg Rörstrands porslinsfabrik. Om Rörstrands hade utlyst en tävling bland Stockholms skolor skulle Roland kunna skriva en uppsats som fått både Ludde, överläraren och kanske Rörstrandschefen att häpna. Han skulle beskriva hur man framställde porslin och det hade han fått reda på genom jobbarna. Jobbarna tyckte att Rolands frågor var logiska och förklarade allting mycket noga. Behandlade grabben som en vuxen. En sak som var lite svårare att lära var att tillmärka lokomotiv. Det gjorde de i gropen på andra sidan Sankt Eriksgatan. Där låg Atlas verkstäder. Vad fick Roland lära sig där? Jo, allt om maskin, fräsmaskin, abborrverk. Alla maskiner lärde han känna igen och begripa hur de fungerade vid tillverkningen. Jobbarna svarade på alla frågor. Chefen tog honom upp till kontoret och visade honom små modeller. Det var inte några leksaksplåtlok precis. Han fick se hur ritningarna såg ut och Roland bara frågade och frågade. Att han kände till John Eriksson och hans lokomotiv tyckte chefen var fantastiskt. På Rörstrands hände något intressant, något epokgörande. En revolution inom preventivmedelsbranschen. En dag på fabriken när det ringde till matraff sa en av grabbarna: "Du Roland, följ med till matrummet." Roland följde med. Gubbarna satt och käkade ur sina matlådor. En flaska gick också runt. Vad det var i den visste inte Roland, men själv fick han sockerdricka av gubben som satt bredvid och småpratade med honom. På något vis kom Roland in på ballongen med knopp och berättade hela episoden. Du är ju uppfinnare för fan! För att ytterligare verifiera sin uppfinningsförmåga så sa Roland: jag har gjort en annan uppfinning också, en kodispella. De andra gubbarna satt och spelade kort, men Rolands bordskamrat klingade på sin flaska. Tystnad! Nu kommer Sveriges yngste uppfinnare att hålla en liten föreläsning. Nu Roland, upp på stolen och berätta alltihopa, högt och tydligt. Publiken var nu betydligt större än när han läst våran Prost och lille Karl Johan i skolan. Allas ögon var riktade mot honom. Han fick en känsla av att vara Hjalmar Branting i talarstolen på första maj. Mycket sakligt redogjorde han för tillverkningsprocesserna gällande ballonger med knopp och kodispellan. Även marknadsföringsmetoderna beskrevs. Gubbarna skrattade som tjöt. Men när Roland kom in på slutfasen i kodispellans historia, den trasiga strumpan och kiss i sängen, då var det ingen som skrattade. En gubbe reste sig och sa: var bor den där satans läraren? Jag ska strypa honom! Förut hade de alltid hälsat: hej Roland! Men i fortsättningen blev det: hej uppfinnaren! Ett angenämt resultat av föreläsningen, men det var något annat som hände. Tidigare var det praktiskt taget bara kvinnor som gick in i affären och handlade de elastiska detaljerna som ingick i uppfinningen. Praktiskt taget alla jobbare på Rustans porslinsfabrik bodde i trakten och gick förbi tobakshandeln till och från jobbet. På vägen till jobbet kom en så kallad porslinare in till Sipa i affären. Jag ska be att få en ballong med knopp. Jag blåser upp den själv. Roland, uppfinnaren, hade startat en försäljningsdrive igen. Den tredje ordningen. Men den här gången var det män som utgjorde konsumentgruppen. Hela Rörstrand körde med strumpa. Och lite senare började Atlasgubbarna också droppa in. Sipa stod ganska frågande när en porslinsgubbe kom in och ville ha en bella. Hon förstod inte vad han menade, men då sa han: jag ska be att få två kuvert. Jag tänkte göra en slangbåge. Det finns ett uttryck som heter sända upp en reklamballong. Roland hade gjort det 6 år gammal. Följande händelse kanske inte var någon direkt reklam, men förtjänar att nämnas. En lördag vid 2-tiden kom en porslinare in i affären. Han var lite på snusen, hade startat sin lördagsfylla. Fritjof stod bakom disken. Jag ska be att få 2 ballonger med knopp. Varsågod. Men jag vill ha dem upplåsta. Då får ni blåsa upp dem själv. I helvete, du har ju gas där i cigarrtändaren. Vänta, jag ska fixa det. Porslinaren gick bakom disken, lossade gaslangen och gjorde så som Roland, uppfinnaren, hade berättat att han gjorde hemma i köket. Har du ett snöre? Det här var kul, jag har 2 barn hemma på Roslagsgatan. Tror du att det är farligt att använda dem till något annat ändamål när man släppt ut gasen? Sen fick Fritjof berättat för sig att ballongkillen hade gått hela Odengatan och en bra bit på Rörstrandsgatan med ballongerna svevande över huvudet. Han hade kommit in på ölcaféet Hänglåset i hörnet av Hälsingegatan med livet nobbad vid serveringen. Att Fritjof fick reda på ballongfärden berodde på att han fick ett telefonsamtal från ett ölcafé vid Roslagsgatan. Det var en servitris. Hon förstod var ballongerna var inköpta, för hon hade själv köpt hos Sipa. Det fanns en stor kund som kom in i butiken varje dag. Inom sig kallade Roland honom för Strumpan. Han arbetade vid hamburgbryggerierna vid Norrtullsgatan och handlade åt sina manliga och kvinnliga arbetskamrater. Han fick rabatt. Sipa log gott när han beställde 5 dussin strumpor. Roland funderade länge på om han skulle kunna använda de där sakerna som strumpor. Provade vid ett tillfälle att rulla på sig ett par, men kunde inte förstå finessen med att ersätta de hemstickade yllestrumporna med såna här tunna och kalla grejer. Dessutom var de ganska trånga och äldre personer hade ju större fötter. Det såg också ganska konstigt ut med en sån där tuta som stack fram framför tårna. Vuxna människor är allt bra konstiga. Chefen på Rörstrand brukade köpa Strindbergs böcker av Fritjof. En dag när han handlat en bok sa han: "Och så ska jag be att få 2 ballonger med knop." Strindberg skulle nog le i sin himmel om han hört den verbala kombinationen. Såna grejer fanns inte i Giftas. Ett annat ställe med sina fantastiska maskiner var Bredgården, där Roland tillbringade många av sina eftermiddagar. Den hette Bäcklin och Lindström. En bredgård som låg i gropen Odengatan 82. Från början riktades hans speciella intresse mot Bäcklin. Det var en intressant person. I hemmet hade det berättats en fantastisk operation som han hade gjort på Sabbatsbergs sjukhus. De hade opererat in en grismage på Bäcklin. Trots att Roland följde Bäcklin i hälarna vart han gick fick han aldrig höra honom grymta, vilket han naturligtvis borde göra. Istället övergick intresset till en annan person i bredgården, den så kallade kutterhyvlaren. Det var ljudet från hans maskin som jämt hörde när man gick förbi på Odengatan. En fantastisk maskin, men lömsk. Den hade under åren plockat bort många av kutterhyvlarens alla fingrar utom tummarna. När Roland inspekterade hans händer sa han: "Så länge jag har tummarna kvar går det bra. Egentligen satt de andra fingrarna bara i vägen." I ett hörn av bredgården låg spinkhögen. Där fanns allt slags virke som inte kunde saluföras. Smala, på längden avkapade bitar och korta stumpar. En viss typ av ribbor la Roland för sig. Det var så kallade rundstav som hade blivit misslyckad vid hyvlingen. Istället för att vara rund var den lite oval. Det blev ett litet lager i hörnet av spinkhögen. Roland funderade på om man skulle kunna använda pinnarna till. De var lite grövre än en blyertspenna. Några tog han hem till mamma. Det var fina blompinnar. Varje gång han gick hem från bredgården hade han ett stort fång virke med sig hem till kakelugnen och vedspisen. Då fick han en puss av mamma. Ibland av pappa också. Men då blev han full i skratt för pappas mustasch kliade så. Annars hade Roland inte ofta anledning att skratta som man kan förstå. Men varje vecka fanns en ljuspunkt. Det var matinébion på söndagarna.
Ni har hört del 7 av Roland Schytts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben. www.tyresoradion.se.